Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik. Podplay.
Det är måndag och Sanny och Svensson är tillbaka med ett nytt avsnitt, och vi har kommit fram till det 57:e avsnittet i ordningen. Och vad tänker du på när du hör nummer 57, Sanny?
Tidigare Örebrobacken Johan Motin. Tidigare Skellefteå Frölunda Modobacken Emil Ljuse. En av SHLs, jag törs nog säga att det är en av de absolut sämsta värvningarna någonsin. Garrett Stafford, nummer 57, värvades till Färjestad. Det var precis i den vändan när jag slutade i Färjestad. Då pratade de i Färjestad, de behövde rörliga, snabba backar. Tiden med stora, stabbiga backar, jag vet inte om de syftade på mig, var förbi. De hittade Garrett Stafford, alltså han var så dålig. Det var helt otroligt vad dålig han var. Men en som man hade respekt för i rinken när man mötte, det var Fredrik Svensson. Luleåbacken minns jag honom framför allt under åren där. Han var riktigt, riktigt tuffing. Och 57an i HV71, en av seriens mest sevärda spelare, Timrå-produkten Anton Vedin.
Ja, det var några profiler där. Jag fortsätter på profilstarka namn, och då tar jag naturligtvis Mikael Ketchup Heinz Mörrum. Avslutar sin karriär i Sölvesborg, har jag läst på. Och sen har vi Karl Ernberg Västerås. Vi har den tidiga Björklöven och Sundsvallsbacken Stefan Andersson. Vi har en numera Björklövenback Carl Johansson. Vi har Kalle Andersson, spelar med 57 när han spelar i Malmö. Och vi har Carl Aronsson i Tierp. Och sist men inte minst, Harald Lyckners födelseår nummer 57. God morgon, Harald! Tänkte vi skulle börja med de som är bäst på att spela ishockey i det här landet just nu. Och de kommer från Ängelholm, och du såg dem i Göteborg när de verkligen körde över Frölunda, i alla fall resultatmässigt, men såg det verkligen ut så på isen också?
Ja, det var ingen snack. Frölunda hade skapade några långa anfall i den första perioden, hade en del farliga chanser i den andra perioden, men det kändes, det spelade ingen roll. Det hade inte spelat någon roll om Frölunda hade gjort 1-0, kanske 2-0, för det är sånt självförtroende i Rögle. De vet att de är bra, de vet att de spelar en snabb hockey, de vet att de spelar en tuff hockey, de vet att de har skickligheten, så de trummar på byte efter byte efter byte. Och gör man minsta lilla misstag, som till exempel vid 1-0 när Mats Roselli Olsen trodde att han hade bytt skepnad med Connor McDavid, skulle börja dribbla på offensiv blå, då vände de 5-6 sekunder senare, låg pucken i mål, och därifrån var det autostrada till en komfortabel seger för Rögle.
Nu har de alltså vunnit mot Brynäs med 6-3. Det satt ganska hårt inne, det dröjde ju fram till att Shane Harper gjorde något misstag där i mitten på tredje perioden, och så vann de det ändå ganska komfortabelt där i matt. De var helt överlägsna. De åker upp och nollar Djurgården borta, åker upp och nollar Frölunda borta. Jag funderar kring Rögle. Har de haft någon direkt formsvacka under säsongen så här spontant som du kan komma på?
Det var ju faktiskt lite innan landslagsuppehållet, så var det tillstymmelse till en liten svacka faktiskt. Man hade lite skador, man förlorade mot Malmö hemma. Det knarrade inte på något sätt. Det är inte det jag menar, men det var en liten, liten formsvacka. Om än en liten lätt bris som smög förbi där norra, nordvästra Skåne. Men nej, de har inte haft något. Och det är i matchen också, ska jag väl säga. De håller en jämn nivå alltså matcherna igenom. En del lag är ju bra, men de pendlar i sina prestationer under matcherna. Och det tycker jag inte Rögle gör. Jag tycker de är liksom jämna matcherna igenom i stort sett.
Nu har ju Ted Brithén fått göra sin tredje match också. Han har ju spelat in sig. Det var snabbt in i leken. Brynäs först och så Djurgården och så Frölunda på det. Hur tycker du Ted ser ut mot Frölunda?
Helt okej. Inte sticker inte ut på något sätt. Han är bra. Men man ska veta också att jag ser på Ted som en av de bästa centrarna i serien. Då har jag också kraven därefter. Men jag har också ett stort tålamod med att det kommer ta lite tid. Inte att komma in i spelet. Det är inte det. För det kan man i Rögle och SHL. Men jag menar, han har varit i Schweiz nu och lite rörigt flytt. Allt det här, så att, ja, det kommer ta några matcher till innan han är redo. Men han hade en jättefin aktion innan 3-0-målet som liksom bäddade för Ryfors och Saar där, som han öppnade upp spelet helt med liksom en pausering, en pausfint lite, så att det, man ser att han har en dimension. Och kedjan där med Leon Bristedt och Tambellini kommer bli, den blir bra. Sen har ju Ole Palola, han har höjt sig också nu tillsammans med Sjögren, och så Erik Andersson spelar i den kedjan. Där tänker jag väl att Anton Bengtsson kommer vara nu när han kommer tillbaka. Han har ju blivit pappa här precis och var inte med varken mot Djurgården eller mot Frölunda. Så liksom, de tre första kedjorna, det är liksom, det är bara slicka som munnen. Det är vasst.
Ja, de har ju både djupet och spetsen för att gå in i det här slutspelet. Och vi kan väl nästan utgå från att de kommer att vinna serien så som det ser ut.
Ja, det är Växjö där som man ska ha stor respekt för. De har ju någon match mindre spelad än vad Rögle har. Och de möts ju här om någon vecka också. Så att, ja, jag håller Rögle som laget att slå i grundserien och även i slutspelet. Men jag har en enorm respekt för att det är en jämn tabell och att Växjö nu kommer att vara med och pressa dem hela vägen fram.
Man får ju 1 miljon för att vinna grundserien. Kan det vara den skönaste miljonen som någonsin har delats ut för den här grundseriesegern?
Ja, det är väl i stort sett de enda pengarna du kan göra den här säsongen. Så att det är klart som tusen att den miljonen är... Alltså, den förändrar ju inte en förening, men den är grymt viktig för lagen nu. Så att, det är klart att det blir en extra morot. Även om man som spelare inte känner kanske att det är väl mer att första platsen hägrar än den. Som spelare tänker man inte, åh, nu får min klubb 1 miljon kronor. Så det tankesättet har man aldrig liksom.
Du som ändå har gått in i ett slutspel, tänker man någonstans när man behöver gå in i ett slutspel att man behöver vara någonstans 1-4? Tror man på det verkligen om man är kanske... 6, 7, 8 någonting?
Nej, alltså framförallt under åren jag var i Timrå, då var det ju som någonstans Frölunda, HV, Frölunda och Linköping. Det var ju the big four. Alltså de visste man, då ska man vara riktigt bra för att slå ut någon av de lagen. Men nu tycker jag det är så pass öppet. Jag menar, lek med tanken att Skellefteå landar in på en 5:e, 6:e plats. De är nog så bra att kunna vinna guld. Jag hävdar fortfarande, även om Frölunda är en ganska brant nedförsbacke eller en djup formsmacka, i alla fall efter landslagsuppehållet med de här tre matcherna den gångna veckan, så jag är envis och kvar vid att Frölunda är ett lag som också skulle kunna gå hela vägen, och de kan ju landa in på en 7:e plats om det vill sig väl, vilket lag eller illa, beroende på vilket lag man håller på.
En hypotes där kring Rögle som inte är allt för mycket forskning krävs för att ha den hypotesen, men att de är så pass bra, det skapar ju intresse kring deras spelare. Jag menar, Dennis har ju ett bud från Davos, nu vet jag att familjen kommer väga väldigt tungt. Daniel Saar kanske får sin stora chans att få ett bra KHL-kontrakt. Simon Ryfors har ju hur mycket NHL-klubbar på sig. Jag vet ju att det är uppåt ett 15-tal klubbar som är sugna på att signa Simon Ryfors. Och han kommer ju att signa NHL. Det är ju inget snack om saken. Jag menar, han kommer egentligen från, ja, i stort sett ingenstans och är en toppspelare i Europa. Vad händer med Niklas Hansson? Det drar ju till sig ett enormt intresse för sådana spelare.
Men det är det som är, man får välja att se det på två olika sätt. Det är ju positivt, för då ser andra spelare, agenter, NHL-klubbar tittar mot Rögle och ser, vad gör de där? De utvecklar spelare. Här kan vi placera spelare. Agenter känner att varför inte liksom placera spelare redan i Rögles juniorled för att ta steget upp, som Simon Ryfors via junior- och A-lagsled har faktiskt gjort. Så att jag tror att det ger ringar på vattnet. Det är samma sak det här med landslagsspel. Vi ska inte släppa spelet till landslag och skaderisk. Absolut, men samtidigt är det bästa marknadsföringsfönstret man kan ha när spelare pratar sinsemellan. Jag vet när vi var med ett gäng i landslaget med Timrå, det var Timrå lite poplag på gång upp, bra stämning, slog lite rundeläge, var ofta topp 3, topp 4, topp 5, var med och högg där. Många frågade, vad är det som händer i Timrå, vad gör ni där? Liksom, det gav ett intresse mot andra spelare. Bland annat var det en stor anledning att man kunde värva till exempel Fredrik Hynning när han var med i landslaget. Han frågade då, han kom från Luleå, vad är det som händer i Timrå och hitan och ditan. Och så helt plötsligt så hade han signat då, nubben hade lyckats sno honom från Luleå. Då var Fredrik Hynning en toppspelare i SHL.
Nu sa du poplag om Timrå. Säg aldrig det om Rögle, för då tappar du all den respekt du har från Rögle-supporterna. Poplag för dem är något väldigt fult ord.
Men jag kan i alla fall uttala dem rätt, så att där ligger väl i alla fall ständigt på plus hos Rögle-supporterna.
Det gör du definitivt, men vi har faktiskt fått en fråga från en stor Rögle-supporter. Sibbe heter han, och jag vet att han är sjukt engagerad i Rögle. Hade ni kunnat förklara hur det funkar med KL, NLA och NHL-klausulerna i kontrakten? Vad får klubbarna och så vidare? Finns det någon fast summa? Hur ska man lösa problemet med att spelare kan dra till rika klubbar utan att de rika klubbarna behöver betala en skälig summa? Går det att göra något? Och vad får en klubb för en draftad spelare som drar över? Hur länge är en draftad spelare tingad? Han har mycket frågor där. Ska vi börja med NHL-frågan där? Vad händer med en sån som Simon Ryfors? Där kan vi väl slå fast att Rögle kommer att få alla fyra säsongerna av den, alla 25% så att säga som man får från NHL-klubben.
Ja, jag vet att det där gjordes om för något år sedan att moderklubben också skulle få någon summa av de här, men grovt räknat kan man säga då, jag har kollat upp det här, att det är $70,000 per säsong som de fyra senaste säsongerna. Så lek med tanken nu att Ryfors då får, eller Rögle får för Ryfors då de här fyra säsongerna, så är det $70,000 gånger fyra. Det är $280,000. Sen är det också det här med schweiziska ligan och KL. Ska du ha de bästa spelarna under kontrakt i Sverige, så måste du ha en KL eller en schweizisk klausul, eller både och. För ska du kunna matcha ett KL-bud, så ska du lägga upp väldigt mycket pengar, och det har inte klubbarna råd med. Då säkrar man dem i Sverige och får dem att trivas och hoppas att de stannar. Men så, det är så här marknaden ser ut. Det är Sveriges plats i näringskedjan med tanke på ekonomin, hur den ser ut. Det går inte att mäta sig med kanske 300 000, 250-300 000 schweizerfrang. Och den ligger ungefär i 9 kronor. Jag har bott i Schweiz ett år och jag vet att du har inte en räkning. Det är bil betalt, det är lägenhet betalt, allt är betalt. Så du kommer hem med ganska bra pengar på fickan. Och det kan inte SHL-klubbar matcha, och samma sak i KL.
Vad får klubbarna för summa av KHL och NLA-klubbarna?
Det där är väl väldigt olika. En del får inga pengar, en del står ett fast belopp. Andra gånger har inte stått ett belopp. Då har klubbarna fått förhandla, och det har till och med slutat att en spelare har fått köpa ut sig själv från sitt kontrakt. Så det där varierar helt och hållet.
Och sen så är ju olika beroende på vilket datum man får lov att säga upp sitt avtal. Vissa gånger handlar det om 31 mars, vissa gånger är det så långt fram som till 15 maj till exempel. Jag vet ju att när Erik Martinsson skulle komma tillbaka till SHL från Schweiz, så nekade Chris Abbott honom en klausul som var ganska långt fram på våren. För han ville ju ha en kontinuitet i sitt lagbygge. Han stod ju någonstans i ett bygge som han behövde bygga från grunden. Då ville inte han ha spelare som försvann efter bara något år. Och det är ju kanske det som är anledningen till att Dennis Everberg inte hade någon klausul de första två åren på sitt avtal med Rögle.
Det var en intressant fråga som Sibbe hade här. Och det här med tingad också, alltså att när man är draftad, hur länge den NHL-klubben har rättigheter till spelaren i fråga. Är du 18 år och draftas då, när det är draftår, så är det 4 år som du har rättigheterna. Är det då 20 år som vissa spelare blir, till exempel, vad kan vi ha? Linus Öberg vart draftad år, Örebro-spelaren, han är 20 år, han är född 00. Han var draftad, då äger NHL-klubben rättigheterna bara i 2 år för honom. Så att det skiljer sig lite vilken ålder man blir draftad i.
Ja, det var ju det som hände med Robin Salo. Där höll ju rättigheten på att gå ur för honom. Och då stökar man så att säga av ett år på avtal. Det som han blev 22 år, eller blir 22 år. Så stökar man av det här första året, så han kommer ett år närmare ett envägskontrakt i NHL.
Medan Rögle fortsätter att vinna, så det gjorde ju faktiskt Malmö också, deras skånska vänner. 2 raka segrar innan återigen ett coronautbrott i Malmö, eller ett coronafall, lamslog verksamheten. Och det var ju någonstans förra gången, då var de på gång, Malmö. Tog ett tag innan efter corona-breaket som de kom igång. Nu var de rejält på gång. Segrar mot Frölunda, mot Oskarshamn, och nu ett break igen. Det är tufft alltså.
Ja, verkligen. Det kom väldigt olägligt för dem. Samtidigt som man kan säga att det kom lägligt, eftersom Oskar Alsenfelt var ju skadad. Och man visste ju inte. Han skulle ju definitivt inte stå mot Växjö. Och han skulle eventuellt stå mot Leksand där på tisdagen. Så att man kan ju vrida och vända på det där hur mycket som helst. Men jag tror ju definitivt att de hade velat spela, med tanke på hur mycket tajtare det kommer behöva bli här sista månaden istället nu, när man redan har slängt in matcher i buffertzonerna.
Det är frågan hur det här kommer gå ihop. Slutspel och allting, jag börjar bli lite orolig faktiskt.
Ja, men vet vad jag tycker att vi gör? Jag tycker faktiskt att vi slår en signal till sportchefen i SHL, Johan Hemlin, och reder ut detta, för att är det någon som kan svara på det så är det ju ändå han som är högst sportslig ansvarig.
Bra, slå han en signal du.
Ja, det är Johan.
Tjena, tjena, det var Sanny och Svensson här.
Hallå, hallå.
Tja, är allt bra med dig?
Allt är bra. Ny vecka, ja. Nya möjligheter.
Ja, härligt, härligt. Är det mycket att göra på jobbet?
Det är mycket att göra på jobbet och det har varit så i princip hela säsongen.
Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Anledningen till att vi ringer dig är ju naturligtvis för corona som så mycket annat den här säsongen. Hur mycket av din arbetsbörda beror på corona denna säsongen?
Ja, det är ju absolut överhängande och jag tycker vi har haft en bra ordning på det internt och det har fungerat under de förutsättningar som råder. Men det man har tappat är ju kanske den här utvecklingsdelen, att kunna prata och diskutera om framtid och de här delarna. De hamnar ju lite grann på is när man hela tiden får arbeta här och nu. Så det kan jag sakna lite.
Ja. Det som man ser folk reagera på här nu ute i sociala medier och åsikter kring artiklarna som vi skriver och som SHL kommunicerar är ju att det verkar vara lite olika från fall till fall vad det är som gäller när det är utbrott i lagen så att säga. Skulle du kunna redogöra lite grann för vad det är som gäller? Jag har sett att Leksingar bland annat har reagerat på att de tvingade spela när de hade 4 fall och nu har till exempel Malmö bara 2 fall och de får ändå vila så att säga.
Man kan säga så här, för att försöka göra det så tydligt som möjligt, att när ett lag får någon typ av coronasmitta, så det som ligger till grund för bedömningen att SHL ska lyfta frågan till Svenska ishockeyförbundet, som är de som formellt flyttar en match, så är det ju en samlad medicinsk bedömning. Och den innehåller ju en väldig massa parametrar. Och ofta det folk tittar på, vilket jag kan förstå, för att det är ju en begränsad information som kommer ut, det är ju antalet. Men antalet smittade, det är ju en parameter. Sen finns det ju många andra som de medicinska teamen ska ta hänsyn till. Det är därför det kan se ut som att det skiljer sig en hel del.
Har den medicinska bedömningen förändrats under säsongen? I höstas pratade man att det var tvungen att vara 5 fall. Har den förändrats nu när liksom har fått den här andra vågen på pandemin?
Nej, men man kan säga så här att det här med 5 fall, det är ju riktlinjer som Svenska ishockeyförbundet satte tidigt på säsongen som gäller för hela hockeysverige. Men även där är det tydligt att det är ju liksom en grund för, så att säga, inputen i den medicinska bedömningen. Sen har ju vi fått tillgång till en rad olika snabbtester och lite annat också. Så att jag kan berätta kort hur det går till rent allmänt sådana här tillfällen. Att när vi får kännedom om symptom så hör ju ofta då det medicinska teamet av sig till mig ganska tidigt och bara ger en heads up att nu kan vi ha någonting på gång. Och när du då har någon typ av bekräftat fall, det är rent allmänt nu pratar jag om hela SHL, hela säsongen, så att inte lyssnarna tror att det är en enskild match jag pratar om. Då ställer ju de här frågorna, alltså vad är det för symptom? Hur många spelare är drabbade? När insjuknar de? Har vi gjort snabbtester? Vad visade de? När gjorde vi snabbtesterna förra gången? Har vi laboratorietester? Hur är det med ledarna? Hur har vi rest? Vad gjorde vi igår? Det är en rad olika frågor som kommer upp. Och så bygger man upp en medicinsk, så att säga, plan eller bedömning. Och så kontaktar man SHL igen. Och i 9 fall av 10 vill jag påstå, då är ju båda lagens medicinska team med och gör och tittar på den här bedömningen. Och jag har inte haft ett enda fall i år där det har varit en motsats mellan hemmalag och bortalag när man ska, att säga, ta ett beslut om att det här är inte lämpligt att spela. Sen är ju inte de här situationerna svartvita. Det här är ju gråzoner i svåra bedömningar ibland. Och läkarna är individuella, de har olika bakgrunder. Men här tycker jag att man är, liksom, i de här fallen resonerat sig fram till väldigt kloka och bra beslut. Men återigen, när vi går ut med ett pressmeddelande, så här är också det här med spelarnas integritet och så att säga, det är ju lite sekretess över de här grejerna, människor som är sjuka och såna här saker, det kan inte vi kabla ut hur som helst. Men däremot så får ju vi ett väldigt bra medicinskt underlag utav legitimerade läkare som vi kan lyfta vidare. Och sen finns det ju andra bedömningar i det här också. Man ska komma ihåg det som en liten bit, att det kan ju vara ett antal juniorer uppe och träna häromdagen och vi reste iväg sen och de visade sig smittade. Ja, men har de rört sig i gruppen och hur mycket då? Vad visade snabbtesterna? Ska vi flyga reguljärflyg? Ja, hur påverkar det? Ska vi bussa i 10 timmar? Ibland kanske spelarna är friska, men det är 2 ledare som har haft intensiv kontakt med spelarna som är smittade. Ibland kan det vara smitta i båda lagen, men det är ett lag som väljer att offentligt gå ut, men det andra laget har meddelat och följt det här by the book, men de har inte gått ut offentligt. Men vi har den sammanlagda bedömningen. Så jag skulle vilja säga så här, att det är nästan omöjligt för en utomstående att tolka in det här när du inte har hela bilden. Utan man får helt enkelt utgå ifrån att om Svenska ishockeyförbundet ställer in en match ihop med SHL, då har de ett medicinskt underlag för att göra det. Ställer man inte in matchen, då är det medicinska bedömningen att här tycker vi att det är okej att spela.
Finns det någon match som har spelats som ni i efterhand kan ångra att den spelades? Jag tänker till exempel nu väldigt nära i tid att Oskarshamn Malmö spelades i torsdags. Och sen så visste man att det fanns ett coronafall i Malmö redan då. Och sen så måste de ställa in nästa. Nu har det ju lyckligtvis gått bra eftersom Oskarshamn kunde spela mot Linköping nästa gång. Men finns det någonstans där har funnits, fan, den här matchen borde vi inte ha spelat?
Det enda jag kan komma på, det är någonstans i början på säsongen när vi hade de här stora utbrotten. Att man har lärt sig nu lite grann genom säsongen, men inte i närtid vad jag kan komma ihåg, nej.
Men om vi blickar framåt då, nu är det ju rätt, det blir ett tajt spelschema framöver. Det är inte mycket luckor kvar att lägga det på. Hur är planen framöver om det är ett lag som måste ställa 2-3 veckor som det var? Till exempel när Brynäs tidigare, Malmö tidigare. Vad finns det för plan då från SHL och Svenska ishockeyförbundets sida?
Ett tillägg där också är att Malmö har ju i stort sett förbrukat hela buffertzonen här nu när de måste klämma in Växjö och Leksandsmatchen. Det får de ju ta på sista buffertzonen. Så skulle de nu behöva ställa in även matcherna under kommande vecka, så finns det inte så mycket utrymme kvar. Så det lämnar ju en del frågor. Vad gör man då?
Alldeles riktigt. Vi la ju in 2 buffertzoner som ni känner till, som ni själva berör. Den ena är ju inte fullsmetad, men det är många matcher som ligger där. Och den andra har vi ju ett par matcher som ligger, och där kan vi lägga in ytterligare några till. Men som rakt svar på er fråga, det finns fortfarande reservdagar kvar i buffertzon nummer 2. Där kan man även spela back-to-back-matcher. Man kan även flytta om lite grann kring andra matcher. För där måste man vara ärlig och säga, det beror lite grann på logistik, och vi vill ha att liksom båda klubbarna köper av läget. Sen har du även tomt mellan omgång 51 och 52 i veckan. Där vill vi egentligen inte ha matcher, beroende på att vi vill att de sista 2 omgångarna ska gå samtidigt. Även om jag tror regelverket är det sista omgången, men vi vill gärna ha båda matcherna. Så där kanske man får stuva om lite grann, om så skulle ske. Och i nästa alternativ, och det är ju det som Sanne är inne på där, vi har ju liksom en scenariogrupp som har jobbat med en ganska lång tid. Och här finns ju också en möjlighet att skjuta på slutspelet om vi behöver det. Så att det finns alltså en scenarioplanering.
Du har ytterligare möjlighet,
Absolut.
Att skjuta på slutspelet. Ja. Finns det en tanke på då att dra ner slutspelet och spela bäst av 5, eller vill man fortfarande behålla bäst av 7 matcher?
Man kan börja så här, om vi tar det från rätt sida här. Så om det skulle inträffa ett större coronautbrott i omgång 50, 51 eller 52, då finns det en beredskap för hur vi ska hantera det. Men där beror det också på hur lång tid blir laget borta, vilket lag är det frågor om och hur ser resterande spelschema ut. Men den scenarion finns alltså i beräkningarna, och tas ett beslut av ishockeyförbundet ihop med oss inom ett par veckor kanske. Så att man har ett inriktningsbeslut. Men den här frågan har varit ute på remiss, och den är ganska väl genomarbetad. Sen på din fråga om man måste skjuta slutspelet, hur man gör, så finns det ju olika saker att hantera här. Bara att lägga om hemma-borta-schemat i kvartsfinalerna, så kan du spara ett antal dagar. Så att det finns alltså olika möjligheter för att göra vissa formatändringar. Men det måste vi ta steg för steg och gå till ishockeyförbundet som äger de här rättigheterna när det gäller tävlingsbestämmelserna.
Och där har du också en åttondelsfinal då. Skulle det vara så att man skulle i praktiken ställa den helt då, om för att göra luft i schemat?
I det läget vi är nu och i det, den situation som pandemin har satt oss i, så kan vi inte utesluta någonting. Men vi söker, så att säga, beslutsunderlaget och få det OK från det verkställande utskottet hos Hockeyförbundet. Sen informerar vi våra klubbar hur det här ser ut, och de är ganska väl insatta i vartåt det blåser i de här frågorna.
Om vi ponerar att stå 1-1 i en kvartsfinalserie mellan Luleå och Frölunda, och det kommer ett stort utbrott i Frölunda som tvingar dem borta från spel i 2,5 vecka. Och man vill ju synka alla kvartsfinaler för att man ska ju möta lag i semifinalen. Vad händer då?
Jag vill inte gå in på exakt vad som händer, för att de formella besluten är inte fattade. Men där blir också där en ganska tydlig plan. Vad händer om ett lag drabbas av ett utbrott? Vad händer om två lag, alltså båda lagen, drabbas av ett utbrott? Vad händer om det står 1-0 eller 1-1 eller 2-1 i matcher? Det är precis sånt som man fattar beslut om innan, så att lagen vet vad som gäller inom de, så att säga, scenarion vi kan förutspå, så att de vet vad som gäller.
Jag tolkar det som att det kan vara en fördel att leda en matchserie om det skulle bli ett coronautbrott.
Det är väl alltid en fördel att leda en matchserie, men det är också en fördel att komma bra i grundserien.
Men de här olika scenarierna, och som klubbarna då, tänker jag, varit överens om, kommer man kommunicera det här till fansen och media i tidigt skede för att alla ska veta vad som gäller vid ett utbrott?
Jag skulle tro så här, att vi kan inte kommunicera någonting förrän beslutet är taget. Det är nummer ett. Och SHL äger inte de här besluten, utan vi får ju, så att säga, göra en planering och diskutera och sen få ett OK av ishockeyförbundet. Sen i såna här olika frågor så kan man oftast bara ta inriktningsbeslut, för att du har inte alla parametrar när du sitter och gör de här scenariobeskrivningarna. Och ett inriktningsbeslut, det innebär ju inte att det exakt blir på det viset. Men du kan ändå på något sätt, utifrån de parametrar och det du känner till, ändå kunna förmedla ett budskap att så här tänker vi i de här situationerna. Och där vill ju vara så transparenta som möjligt. Det är därför jag också berättar hur vi agerar vid smittspridning och annat. Det finns inga hemligheter här. Men man kan inte låsa sig heller vid saker och ting som inte vet exakt hur de kommer att te sig.
Det är ju planerat ett avslut nu senast den 15 maj. Du pratar om att man kan skjuta på slutspelet ytterligare. Även om man nu skulle komprimera ihop allting och kanske spela tajtare hemma eller liknande, kan det då bli så att folk från SM-finallagen måste tvingas tacka nej till VM för att de måste spela längre i slutspelet?
Så här är det, vi tror att vi har rejält med dagar att ta till, att vi inte ska behöva peta i VM-spelet. Men rent juridiskt kan vi spela under hockey-VM, men om killarna blir kallade till landslag så måste de lämna. Så där har landslaget företräden i en VM-turnering. Men vi har, tycker jag, relativt mycket luft i systemet. Sen vet man aldrig var den här pandemin tar vägen. Men vi hoppas och tror att vi ska kunna ro ihop det ganska väl.
En fråga jag har tänkt på är ju när det vankar slutspel och det är ju ingen publik ute på arenorna. Det blir väldigt mycket resor. Det kanske tvingar folk till att chartra på resorna. Det kommer bli väldigt mycket pengar man behöver ligga ute med, samtidigt som du inte tjänar några pengar. Finns det någon form av ekonomisk ersättning för de lagen som går långt i slutspel, mer än att de, så att säga, bara tävlar för ett SM-guld? Jag menar, det är laget som eventuellt förlorar en SM-final har bara lagt ut väldigt mycket pengar för ett SM-silver.
Sen försöker ju SHL, om vi har möjlighet, lite grann med centrala medel, att kanske hjälpa klubbarna med resor och logi och sådana saker.
Hur mycket saknar du fansen?
Jag saknar fansen oändligt. Alltså matcher utan publik på läktaren, det blir inga bra ishockeymatcher. Så att jag vet att hela SHL och hela Hockey Sverige längtar tillbaka till fulla arenor.
Ja, jag hoppas verkligen att det kunde reda ut lite. Jag blev i alla fall lite klokare på Hemlins svar, och det var ju inte bara en massa politikers svar. Men jag tycker vi vandrar vidare från det. Om vi kallar Rögle för en maskin, så var ju det vad Luleå var förra året. Men det upplever jag ju inte att Luleå är den här säsongen, utan de är en maskin som hackar betänkligt.
Ja, ligger ju mer bra upp i tabellen, men lördags gjorde två snabba mål där i slutet av andra perioden, 4-2 mot ett Djurgården som inte är i en lysande form. Då kände man väl någonstans att Djurgårdarna borde nog se om det fanns ett tidigare flyghem för att ta sig därifrån Luleå. För det är klart att den matchen, den var ju över. Det är, Luleå tappade ju aldrig det. I fjol, nej, eller förfjol. Men det här Luleå-laget, jag tycker de fuskar i markeringsspelet. Jag tycker de fuskar i passningsspelet. Man lämnar varandra i stick. Man gör det för svårt. När man ser Luleå brukar man alltid prata om skridskorna, hur de är placerade. Alltså att man hela tiden är på väg hemåt eller åkriktning framåt för att sätta press. Känns inte som det synkar där. Det känns lite oroväckande. Jag menar, jag är inte ens säker på att det här Luleå-laget, jag har jättemycket respekt för dem, men om de fortsätter spela så här ojämnt kan de ryka redan en kvartsfinal, vilket såklart vore ett enormt misslyckande.
Ja, man reagerar verkligen på att ett Bulan-lag ser ut på det sättet. Vi är ju rörande överens om att de har en sjukt hög högsta nivå, men att man ska kunna hålla det över tid i ett slutspel som bara 1,5-2 månader, med tanke på vad man har visat upp nu, känns ju väldigt långsökt om jag får säga det.
Tror du steg de lite åt huvudet i fjol faktiskt när de blev tärningsmästare där på, när du kastade tärningarna, att liksom där tappar de fotfästet och jag tror inte, det var, den framgången, den var inte bra för Luleå.
Nej, det måste vara det handlar om. Det var en omvänd Sanne Svensson-effekt, så då är det vi som ska ha skiten egentligen. Ju.
Lite så är det ju. Nej, men alltså Luleå är ju ett högpresterande system. Det är ju någonstans man sätter ju förväntningarna högt. Det är ju topp två, topp tre man har dem som. Det tror jag de flesta hade inför säsongen. Jag hade dem som etta med tanke på att det är ett lag som går i alla fören. Alltså det är ett lag som alltid kör dem. Förlorar de så förlorar de med 2-1 liksom. Men det är inte så den här säsongen. Jag tycker man släpper också till för mycket målchanser. Backspelet är inte alls lika distinkt som i fjol. Även om jag tycker att man, bortsett från Jesper Sellgren, har man egentligen minst lika bra backare i backuppsättningen.
Samtidigt så känns det ju ändå som ett lag som ingen riktigt vill möta i ett slutspel. Jag menar, Växjö skulle knappast jubla om de fick möta Luleå i ett slutspel.
Nej, självklart är det så. Det är väl det laget som kanske skulle jubla lite. Det är väl kanske Frölunda som jag tror har en liten edge på Luleå, även om Frölunda har vacklat lite på slutet. Men det hade ju varit en väldigt intressant kvartsfinal. Fyran mot femman där. Och det ser jag inte som osannolikt att det kan landa in där. Det kan också bli Skellefteå och Luleå, vilket vore ett hett också.
Ja, och då tycker man väl nästan att Skellefteå har lite fördelar efter den uppgörelsen de hade här för, vad kan det ha varit, ett par veckor sedan när Skellefteå vann på bortaplan mot Luleå, även om det brukar vara jämnt mellan lagen.
Ja, och de har också adderat Per Lindholm, så att det är klart, och Melke Karlsson var dessutom inte med. Nu är ju visserligen Petter Emanuelsson tillbaka i Luleå, men alltså det... Jag är förvånad, vi har varit inne på det tidigare, när man släppte Ilomäki, att man släpper honom, okej, han kanske inte passade in i gruppen, det funkade inte riktigt, men att man inte hade en ersättare liksom klar, det förvånade, för att laget blev ju uppenbarligen såklart svagare av att tappa ändå en begåvad spelare som Ilomäki i grunden är.
Frågan är om de rent av underskattade marknaden, att de släppte Ilomäki men det kunde vara 2 veckor kvar till fönstret stängde och var ganska säkra på att man skulle lösa en ersättare. Och sen helt plötsligt så stod man där och det var ganska stor panik, som jag förstod de sista dygnen där för Luleå, att hitta en spelare, och sen så hittar man inte den spelaren och så blev det att finnarna eller vilka det nu var tog i alldeles för mycket och så blev det ingen affär, så stod man där med en man kort.
Ja, så lär det garanterat ha varit. För nog fan, om man släpper en spelare till HV71 som man vet är desperata, då är det klart att ni tar över hans kontrakt. Det är klart att det måste varit en köpesumma där också. Det tar jag för givet om man väljer att släppa honom där. Vilket betyder att man gick in i den där lilla silly season med ett par veckor kvar, men inte hög svansföring, men ändå ett självförtroende att okej, vi ska ersätta honom, vilket man uppenbarligen inte lyckades med. Och det är tufft avbräck så tajt in på ett slutspel också.
Ja, ett lag som faktiskt är uppe på topp 6 nu och har gjort sig förtjänta av det också är ju faktiskt Leksands IF, som har kommit igång som en riktig segermaskin här igen. Det var väl någon förlust här. Först vann de en jävelusisk massa bortamatcher på rad. Sen blev det några förluster och sen så nu har de helt plötsligt 5 raka segrar. Och då händer det verkligen saker i tabellen. Nu vann de mot Örebro som de inte har vunnit bortamot sedan 2015.
Och det var faktiskt Örebro de förlorade mot sist de förlorade, så de har ju vunnit 5 raka matcher. Och när de mötte Örebro hemma där så var det klassskillnad. Leksand gjorde en usel match. Örebro var, det var ingen snack. Och då var det 10 poäng tror jag som skilde i tabellen. Och då kände man, okej, nu har vi satt topp 6. De lagen kommer ju gå dit, Leksand. Varför ska de behöva värva? De kommer ändå inte landa in på topp 6. Men nu har man gått och tagit de här 5 raka och kravlat sig upp på topp 6. Vilket är jätteimponerande. Och nu pratar man ju... Vi pratar ju mycket om första kedjan. Nu är Cehlárik visserligen skadad. Men du märker ju det här... Pratet lite har ebbat ut. Nu är ju Patrik Zackrisson riktigt bra. Oskar Lang, John Knuts tycker jag. Ja, men han är alltid, gör ju det han ska. Liksom Heinemann, Åhman. Det är, liksom, det är fler spelare som kommer igång där bakom. Rittola tycker jag ser bra ut också efter att han gjort comeback. Så att, visst att de är beroende av sina bästa spelare som Cehlárik nu skadad. Och Rivi Kemper, Carter Ashton. Alltså de spelarna. Men jag tycker att man har fått igång ett helt ett kollektiv som drar det framåt jäkligt imponerande bra.
Och sen tänkte jag faktiskt lägga mig lite platt här nu, inte så lite heller. Jag har ju dömt ut Janne Juvonen nästan hela tiden, men satan i helvete vad bra han har varit den här säsongen. Det är ju faktiskt helt sjukt att han faktiskt har visat upp det. Alltså det är så många som har dömt ut den målvakten. Han har varit på väg bort så många gånger. Han hörde sur i korridorerna.
Ja men lugn nu, alltså hade det inte varit för corona så hade Janne Juvonen inte vaktat Leksands mål i år. Det vet både du och jag. Så att du, visst att det är ju ödmjukt av dig att lägga det platt. Och jag kan ju också göra det för all del. Men alla, det var ju ingen som trodde på Janne Juvonen. Det var ju liksom ingen, inte ens i Leksands ledning. Helt övertygad, de tränar ingenting. Det handlar ju bara om, kan vi förhala det en eller två månader. Så ska vi kunna hitta en billig målvakt. För att det kommer att finnas målvakter på marknaden. Så att ingen räknade med Janne Juvonen att han skulle spela i närheten av den här nivån. Hade det inte varit för...
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Corona så hade han fått dojan i somras. Helt övertygad om det.
Men samtidigt så har det nu hamnat i ett läge där Juvonen har varit så pass bra. Och skulle han prestera bra i slutspelet. Där finns det ju verkligen en fara för att han väcker ner sig enormt när han spelar till exempel i Mora. När det gällde som mest. Då var det ju kvalspel förvisso. Då var det ju bara ångest. Men skulle han visa sig vara bra i slutspelet, då vet det fasen om inte Leksand hamnar i ett läge där om Janne trivs och det är rätt pengar att vad fasen vi kör på.
Ja men det är självklart. Varför ska man söka någonting, något annat nu när man vet att man har någonting så bra? Sen har man ju också jobbat väldigt mycket med målvaktstränande och juniormålvaktstränande. Milner har ju kommit upp och jobbat mycket med honom tillsammans med Levén där. Så det är liksom, det har ju varit ett arbete för att få Janne dit han är idag. Och det ska man ju respektera. Det har tagit tid och han var stukad, men han spelar som en av seriens absolut bästa målvakter nu och det är bara hatten av.
Om man målar upp Leksand inför slutspelet så är det ju absolut ingen överdrift att kalla dem för en riktig dark horse. Jag menar, de har slagit Rögle i Ängelholm, de har slagit Skellefteå på bortaplan. Det är ju liksom inga skitlag de åker och slår på bortaplan på något sätt.
Nej, absolut inte. De spelar ju bra mot bra lag. Frölunda hemma där var ju kanske en av de bästa matcherna den här säsongen. Skellefteå borta riktigt bra. När det är lag som bjuder upp, som åker med dem, då är Leksand kan spela på det sättet också. Sen ska det bli intressant att se när de kommer in i en bästa av 7-serie mot de lagen om man tar sig till kvartsfinal mot Skellefteå, de här, hur man orkar jobba i bästa av 7. Men det känns ju ändå som de har slutspelskaraktär i laget. Ta en sån som Carter Ashton till exempel. Vilket nyförvärv det har varit. Nu fick han avstängning 2 matcher visserligen, men han kommer ju bli en guld värd för dem i slutspelet.
Ja, och frågan är om det inte blir längre här nu, för att där hör jag ju liknande signaler som när det gäller Rivik, att man är intresserad av att hitta en fortsättning med Ashton, både från Leksands sida och från Carter Ashton själv, att han känner att han har landat väldigt rätt och att det är en klubb som utvecklar honom väldigt väl och att han kanske tar en säsong till innan han kanske söker ett jobb i till exempel KHL.
Jag tycker det är jäkligt ballt faktiskt. För tidigare kändes det som Leksand hade svårt att behålla importer. För det, jag menar, det är ingen hemlighet. Det är nog inte helt enkelt att bo i Leksand med tanke på att det inte finns så mycket att göra där. Nu kanske det har varit en speciell säsong med tanke på corona. Världen ser lite annorlunda ut. Men det känns som att de har fått spelarna att trivas där. Jag menar, Carter Camper förlängde, som du avslöjade förra veckan. Bara att en sån toppspelare väljer Leksand ett år till istället för kanske Schweiz eller KL för den delen. Ja, det här som jag var inne på Rögle, att det gav ringar på vatten. Här är så att Carter Ashton stannar, Carter Camper, Rivik. Du kommer inte få svårt att locka, attrahera andra bra spelare när du ser att okej, okay, de här är vår första kedja, du kommer gå en andra kedja, vi kommer sikta på det här. Så att det är klart att de är på väg att bygga upp något jäkligt positivt.
Vad tror du om Leksand i ett slutspel? Hur långt kan de gå om vi ska vara ärliga? Är det överdrift att säga att de kan lösa en semifinal?
Ja, nej. Men ja, de har ju som du säger, de har spelat bra mot alla lag och det kommer vara tajt. Men, ja, men tar man sig till en kvartsfinal så har man gjort det förbaskat bra. Och jag menar, kan man vara med och bråka med ett lag i en kvartsfinal så är det jäkligt bra. Men semifinal tror jag blir tufft. För topp fyra där, de känns lite för vassa faktiskt. Men ska bli intressant att se.
Men ponera att de skulle möta Skellefteå. Skellefteå blir trea i serien och Leksand blir sexa. Då finns det väl ingenting som hindrar att de kan jävla så pass med Skellefteå så att de skickar ut dem i en kvartsfinal?
Nej, så är det ju. Men jag tycker att Skellefteå har en tuffhet i sitt lag. I slutspel så tror jag att de kommer kunna lyfta sig ytterligare någon nivå. Och då ska man veta att Skellefteå har varit jäkligt bra den här säsongen. Men de har en Petter Granberg-typen, liksom Arvid Lundberg som har varit med mycket. Jocke Lindström, Melke Karlsson, nu Per Lindholm. Det är liksom ett tungt gäng de sätter, kommer möta om det nu blir Leksand. Så att det kommer nog bli tufft i så fall.
Såg du intervjun med Väsby-tränaren Viktor Turula under söndagen när han berättade vad han och Anton Blomqvist diskuterade efter matchen?
Ja, jag älskar honom. Han har levererat intervjuer tidigare och han gjorde det idag igen.
Och så blev det ju väldigt irriterat här i tredje perioden. AIK-tränare Anton Blomqvist pratade lite med dig där efteråt. Vad var han mest upprörd över?
Nej, han frågade ju mer vad jag åt i frukost i morse. Och så svarade jag att yoghurt, müsli och en C-vitamin är mitt recept. Så undrade väl jag vad han hade. Det var väl inget mer än så. Det var bara ett litet samtal.
Just så. Du fick inte veta vad han hade ätit?
Nej, det fick jag dock inte. Men han vet ju vad jag har käkat i alla fall. Så men det var väl därför han kom fram också.
Ja, förstå.
Det var ingen större grej.
Nej.
Men det är skönt med profiler ändå. Han har väl blivit en profil tycker jag i Hockeyallsvenskan. Han ser väl kanske inte ut som en klassisk tränare på det sättet. Nu har jag också ett skägg så jag kanske inte ser ut som en klassisk expert på det sättet. Men fan vad främmande det är att kalla sig själv för expert. Jag känner mig inte bekväm med det. Så kallad expert är bättre, va?
Ja, visst är det så. Läktarexpert tycker jag låter bättre. För då är man fri att tycka vad man vill oavsett.
Lite så. Ja, men, och Väsby, jag menar, nu vann ju Modo i lördags och det var väl en jäkla tur det, för det känns ju ändå som att Väsby, men de presterar, de hittar ju ändå vägar på något sätt att vinna mot bra lag dessutom.
Ja, men alltså senaste veckan, jag menar, de vinner mot Mora borta förvisso i sadden, de bränner ju en straff med 2 sekunder kvar på ordinarie tid, sen åker de upp och vinner mot Björklöven borta och sen slår de AIK hemma som är typ det formstarkaste laget du kan möta i hela Hockeyallsvenskan. Och nu är ju ställningen att Modo har 50 och de har 43, visserligen har Modo 2 matcher i handen, men om de fortsätter så här Väsby så kommer de ju avancera. De har 7 matcher på sig så de har 21 att spela om. Alltså tar de en 10, 12, 15 poäng där, vilket de ändå har tempo för sista 3, så kommer det bli press på Modo sista matcherna.
Men oavsett om de klarar eller inte så får vi väl någonstans landa i att Väsby har gjort det förbaskat bra. De fick platsen väldigt sent, med i stort sett en trupp byggd för Hockeyettan. Man kryddade lite, man har gjort en del smarta värvningar längs vägens gång där med Tom Ternström i spetsen som gjort det jättebra. Men 43 poäng på 45 matcher, det är egentligen ingenting som skrämmer så. Men med tanke på vad man trodde inför säsongen så hade man sagt att de skulle skrapa upp 25 poäng. Ja, någonstans där kanske landar, så jag tycker att de har överraskat positivt på mig. Och man... Man har också ett eget spel. Man bara står inte och väntar ut eller försöker förstöra för motstånd eller spela på misstag, utan man försöker spela och gör det stundtals jäkligt bra.
Så då kan vi kalla dem för favoriter i den här kvalkampen mot Kristianstad som det då lär bli om de kvalar?
Det kommer de definitivt att vara. Där, om man blickar mot SHL, så kommer man inte känna att det är någon favorit där på det sättet, för där är så mycket ångest. Det är ju inte lika mycket ångest att åka ner från Hockeyallsvenskan till Hockeyettan, men jag håller ju Väsby som en ganska klar favorit mot Kristianstad alla dagar i veckan.
Det som vi också kan konstatera sedan ett par veckor tillbaka är att Timrå kommer att vinna serien. Nu förlorar de förvisso mot Västervik på straffar, och frågan är om det där var de där extra procenten som man inte riktigt har i det här läget. Jag menar, man leder serien med typ 20 poäng. Är det då man förlorar den typen av matcher som mot Västervik?
Ja, lite så är det ju. Det är svårt att klämma ut det där sista. Samtidigt, jag ska inte säga att det är en fara, men att ta, liksom, när man går så lugnt som man kan göra hela vägen in till slutspelet, så gäller det att man håller bra träningar hela vägen in, alltså bra intensitet på matcherna, så att man har ändå en positiv känsla, man har en tävlingskänsla när man går in i slutspel. Jag tror att det är en farlig väg att gå om man kommer in i det här slutspelet och möter då kanske du kommer få möta ett lag som har spelat play-in eller den här åttondelen, som är liksom de är på hugget. Ska då Timrå gå lite klent här på slutet och kanske inte riktigt ha den där edgen, den där jävlar anamma, vinna till varje pris mentaliteten, då kan det bli tufft de två första matcherna. Så det är en farlig väg att gå.
Men du, vilket jäkla race det blir där och runt det strecket på topp 6 i Hockeyallsvenskan. Tingsryd och Västervik jävlas riktigt ordentligt. Satan vad bra Tingsryd har gjort den här säsongen.
Jättebra. Och Mora också har gjort det bra. Men Tingsryd har gjort det jättebra. Nu ska inte jag, du la dig platt om Juvonen, men jag vill ju minnas att jag redan tidigt målade upp Tingsryd som en av topp 6, topp 8 klubbarna. Och jag gjorde det egentligen för att jag gillar någonstans stundtals det jag såg i fjol. Målvaktssidan tyckte jag såg intressant ut och tänkte de kan nog få ihop det där, men inte i min vildaste fantasi trodde de skulle få ihop det där sådär jäkla bra.
Nej, alltså jag menar, du såg väl knappast att Anton Svensson och Felix Olsson och Rasmus Bengtsson och de här skulle vara så pass toppspelare i Hockeyallsvenskan som de ändå har varit.
Nej, nej, och det var ju en rejäl chansning av mig att sätta dem så här högt uppe. Det är ju, går man tillbaka och kollar alla tippningar man har gjort, så har man ju 99 fel och i stort sett ett rätt genom åren. Så att, nej, men jag är imponerad av Tingsryd. Och ett annat lag, det är Mora. Moras problem är att man vinner ju inte mot lagen under, runt omkring sig på det sättet. Nu har man ju visserligen tre matcher mindre spelade än både Västervik och AIK som är strax ovanför. Men Mora känns som ett lag som borde kunna knöla sig in på topp 6 också. Så det kommer bli ett jäkla härligt race där.
Det är många som ska vara på den där topp 6 då.
Ja, men Timrå, Karlskoga, Björklöven, Södertälje är ju, de har vi slagit fast där. Jag tror att Mora och AIK kommer landa in på topp 6 till slut på bekostnad av Tingsryd och Västervik. Och nu vet jag att folk som kanske håller på Västervik tycker att man tror aldrig på Västervik. Västervik har gjort det grymt bra. Jag tycker de gjorde jättebra mot Timrå också i söndags. Emil Andrea gjorde en jätteläcker straff. Och där måste jag bara pausa lite. Jag tycker att det är så jäkla bra att är Emil Andrea får vara i Västervik nu. Ja, det är en viktig utvecklingsdel i det här fallet för honom när inte HVs J20 är igång, och få komma ner och spela bra. Vi ser Niederbacher uppe i Modo, samma sak. Simon Edvinsson hade visserligen inte en tyngre match i lördags mot Modo, men också varit stundtals väldigt bra. Få komma ner och spela viktiga minuter i viktiga matcher.
Borde man utöka från de här tre lånen från SHL ner till Hockeyallsvenskan? Jag vet att det faktiskt diskuteras, och det kanske är en nyhet jag berättar här nu, men att det diskuteras att man ska öka upp det där, för man känner att man hämmar spelares utveckling genom att man måste säga nej till spelare. Det behöver inte bli den cirkusen som det blev ett år när Oskarshamn från den ena matchen till den andra lånade in någon spelare från Örebros J20 och någon från något annat SHL-lag. Men att man ändå ökar upp från 3 till 5, hade inte det ändå varit rimligt? Även om jag vet att de kräks på det i Södertälje, ja, och Västerås när man säger att det är en utvecklingsliga. Men man måste väl ändå konstatera faktum.
Ja, men det, alltså, med all respekt för fotbollen, men ser du på alltså vilka varumärken, vilka klubbmärken det finns i Hockeyallsvenskan, hur många klubbar som engagerar, som har en identitet, så upplever jag kanske inte att det är i fotbollsallsvenskan på samma sätt. Det är ingen som är så här jätteexalterad över övergångar som sker i Superettan, men när du avslöjar en övergång som är i Hockeyallsvenskan, det drar ju ett jäkla intresse till sig, för att det är så stora klubbar i Hockeyallsvenskan. Det är många starka, ja, men som har en tydlig identitet också. Och jag förstår ju att deras supportrar, ja, du nämnde Södertälje, Västerås, men flera klubbar där till, jag förstår ju att de inte vill tappa den identiteten genom att låna in spelare till höger och vänster. Så det är en känslig väg att gå, men man måste definitivt strikta upp det så att det inte blir det här halva kryphålen som finns. Lån, inte lån, överskriven för resten av säsongen och så vidare.
Det som många ändå vill att vi ska diskutera, och det känns som vi gör det varje vecka och det är fullt rimligt, det är ju ändå botten av SHL. Alltså ett tag, jag tror det var i torsdag, som det stod 46-46-46-47-47 eller någonting i den stilen i poängkolumnen på de här fem lagen. Det var helt sanslöst jämnt, och det känns som det kommer vara det hela vägen in i mål.
Ja, och det är ju ångestmatch efter ångestmatch. Jag menar, Linköping gick och tog en tung seger mot Frölunda, kommer ändå liksom upppumpade lite med självförtroende mot Oskarshamn, eller upppumpade, men lite självförtroende i alla fall, mot ett Oskarshamn som hade förlorat mot Malmö dessförinnan. Så tänkte man, oj nu, och så går Oskarshamn och vinner den matchen ganska klart, och helt plötsligt så pekar pilarna uppåt för Oskarshamn. Men det där pendlar ju så väldigt mycket från vecka till vecka, men hur jag än vrider och vänder på det så kan jag inte få bort Linköping från en kvalplats. Hur mycket jag än skulle vilja, men när jag tittar på alla olika typer av parametrar så landar Linköping in på kval. Jag kan inte undvika det.
Ja, och faktum är att tittar man på hur det faktiskt ser ut här nu så är ju Oskarshamn, Brynäs, Malmö, de är alltså uppe på snitt som de skulle landa på om de fortsätter i samma poängtempo resten av säsongen, där de landar på 60 plus poäng allihopa, vilket då gör att man kommer närma sig de här. Mora är ju det laget som har flest poäng och ändå tvingats kvala sen det blev 14 lag i SHL när de hade 60 poäng 2017-2018. Och nu är det på de nivåerna när det är fem lag. För jag för mig det var fem lag som tävlade in i det sista då också om det. Så när det är så pass många lag som är där nere i botten så kommer det krävas uppåt 60-61 poäng. Och det innebär med Linköping, med de 46 poängen man har idag, så har man har 27 poäng kvar att spela om. Ja, då behöver man alltså ta 15 av de 27 poängen för att komma upp i 61 poäng. Och man... jag vet inte fasen om man löser det. Du ska alltså vinna mer än vad du förlorar.
Nej, och det är någonstans där man... Nej, men nu är det ju som säger, det är ju fruktansvärt tajt där nere. Men jag kan inte få bort Linköping. Skadebiten är ju såklart en del som spelar in. Man har betydande spelare på skadelistan. Såg laguppställningen också mot... när man mötte Oskarshamn i lördags. Det är liksom... går igenom de fyra kedjorna. Så jag menar... ja, det är Brock Little och i stort sett. Men det skulle inte skrämma Karlskoga om du nu hade haft kval mellan SHL och Hockeyallsvenskan. Det laget som Linköping har, den forwardsidan som Linköping spelar med här och nu, den hade inte skrämt ett enda lag i Hockeyallsvenskan, det kan jag säga dig.
Nej, men frågan är, var står Linköping om vi nu ponerar att de är ett kvallag och då får de tillbaka Marcus Ljung, Andrew Gordon och Alexander Johansson? Då är man ändå ett annat lag.
Då är det absolut, men här och nu har du inte dem och du vet ju inte när de kommer tillbaka. Marcus Ljung har vi fått knapphändig information ifrån. Du vet att Andrew Gordon såg inte jättebra ut när Alexander Johansson satt med armen i Metella i Leksand. Och Henrik Törnqvist beräknas för att vara tillbaka kanske förhoppningsvis för Linköpings del i slutskedet av säsongen. Så att här och nu så tror jag inte man kommer lyckas ta de här poängen med den skadebiten man har. Sen i ett kval får man tillbaka de här spelarna. Ja, men då kanske man kan någonstans ta ny sats därifrån.
Jag läste i alla fall att Linköpings lagläkare hade uttalat sig för lokaltidningen Korren att Ljung nog var 2 veckor bort ungefär från spel. Och det är ju ett jätteglädjebesked sett till de första prognoserna på honom.
Ja, och det får man tillbaka honom. Sen är det ju frågan hur lång tid behöver hans startsträcka, om det nu är en axelskada. Hur mycket påverkar det hans spel? Jag menar, jag har spelat slutspelshockey. Jag vet hur man beter sig mot skadade spelare. Och jag kan säga, är det ett kvalspel så är det klart som in i bänken som motståndare du kommer ge dig på Marcus Ljung och ligga fysiskt på honom. Jag säger inte att du ska göra fula grejer, men tackla, jobbig möta för att då... Ja, men är det en typ av axelskada att han blir lite rädd, vågar inte gå in där och det kommer att hämma hans spel. Så att jag menar, oavsett om det är klart det är viktigt att han är tillbaka, men när han är tillbaka så kanske man inte kan förvänta sig att det är den toppspelaren som han värvades för att vara.
Fråga hur grisiga Malmö var mot Leksand 2015 mot Rittola och Johan Ryn. Jag tror inte Johan Ryn uppskattar Magnus Häggström jättemycket faktiskt.
Nej, och då gjorde ju Magnus Häggström sitt jobb mot de bästa spelarna. Så det är någonstans där måste du ju spela efter dina förutsättningar. Det handlar inte om att man ska spela fult och vårdslöst så, men det handlar om att du ska ta vara på dina styrkor och göra dina motståndare sämre. Det är det som är så härligt när det är bäst av 7, och det är det som gör som att man längtar så väldigt mycket till slutspel.
Lite kärlek också till Magnus Häggström nu när jag ändå nämner honom, som tvingades avsluta sin karriär här, för det kom ut något besked, jag tror det var i veckan som gick faktiskt, att en riktig kämpe, kanske mest känd som Peter Forsbergs radarkompis när han kom upp i SHL en gång i tiden.
Ja, han måste ha tänkt, det är lätt att spela i SHL, det här var inga problem. Men nej, det var en fin karriär, han gjorde det bästa av sin karriär. Han gav alltid allt och lite till en spelare jag respekterar mycket.
För en vecka sedan satt vi här och då var du ganska säker på HV71 att det där är inget kvarlag. Men precis som många andra i vår position så sitter man och vänder kappan efter vinden. Jag ställer frågan, är du lika säker än idag?
Jag tycker att de har tillräckligt bra lag. Jag tycker att man spelade tillräckligt bra mot Brynäs. Jag var där och gjorde den matchen i torsdags som Brynäs vann efter förlängning. Det som är, jag kan sitta och säga till dig, eller jag kan sitta och prata om det i podden, att jag tycker att HV71 är för bra inom situationstänken. Men om HV71 själva har den här självbilden att det löser sig, går vi bara till slutspel så blir vi farliga, då kan vi spela utan press för första gången. Jag tror att många har det fortfarande i HV71, och det är farligt. Det är inåt helskotta farligt, Johan. Jag är rädd att många... Ja, det här, det är inte bra att ligga här, men det löser sig. Vi är för bra för det här. Vi har ett bra lag. Vi har de här spelarna. Vi har ju värvat Donovan, han är bra och ill och mäki. Glöm det. Det är liksom, allt handlar om att undvika kval, slutspel. Jag vill inte höra en jäkel prata om slutspel som här håller på HV eller spelare eller ledare eller någonting. Jag kan ta de orden i min mun, men inte dem, aldrig någonsin.
Ja, det är ju faktiskt fastslaget rent statistiskt via Better Than Monkey som har via sin simulator ändå tagit fram att det löper 53% risk att HV71 tvingas till kval. Så att jag menar, risken är ju faktiskt ganska överhängande och de har ju näst sämst poängsnitt i ligan.
Ja, vi har fått med det breda spektrat. Det är ju såklart toppen intressant, hockeyallsvenskan, men botten, det är ju... Det landar ju någonstans att det är väldigt intressant, och det är många som tycker, men varför pratar ni aldrig om toppen av tabellen? Ja, någonstans kommer man få se alla topplagen göra upp här framöver också, men de här bottenlagen gör ju upp här och nu lite om sin existens om man hårdrar det, så att det gör ju att det är extra krydda till den. Men nu har vi pratat klart, och mycket av den här podden och dess innehåll har vi byggt på alla fina frågor, tankar och funderingar vi fick på er. Men vi ska lyfta fram ytterligare några från frågelådan, bland annat på Twitter och från din mailbox, Johan.
Ja, jag kan börja med en från Johan Hollander här som kommer angående, jag vet ju inte hur man uttalar det, men vi lär oss det här längs vägen. Men Oskarshamn värvar en spelare i sista sekund där som heter JC Lippon. Räddar han IK Oskarshamn från kval tillsammans med Lance Boma och Max Verano?
Jag tror det. Det är ju ett helt annat lag Oskarshamn förfogar över nu. Så att jag hade Oskarshamn som ett kvallag inför säsongen. Men med tanke på de värvningar man har gjort, jag tycker ändå man har vidhållit och behållit mycket av sitt spel. Man har finslipat lite, inte riktigt lika naivt i spel med puck i egen zon. Jag tror att Oskarshamn klarar det, och de tre spelarna kommer bli... tungan på vågen skulle jag vilja säga.
Den här ryska målvakten som Oskarshamn också värvade. Min kollega på Barometern, Jesper Hallberg, hade ju träffat honom när han hade anlänt till Oskarshamn. Och jag kan säga som så här att hans arbetsdirektiv lär nog inte vara mycket mer än att du ska stoppa puckarna, för att han begriper inte en rad engelska. Han förstod inte ens när Jesper sa till honom att han arbetar som journalist försökte han få fram. Då förstod han absolut ingenting. Så att Robin Blidstrand där har ju lite att jobba med i Oskarshamn med Sudnitsin, eller vad han nu heter.
Ja, nej, men det är inte ofta vi landar in ryska målvakter i SHL, så det är kul. Rickard Fransson ställer en intressant fråga gällande HV71. Tilltänkt ny headcoach för HV71 till nästa säsong, oavsett liga. Vad tänker du där?
Ja, den är jättesvår. Jag tror Lillis, det är ju verkligen bara en brandkårsutryckning här nu. HV71 hade ju mått bra av något nytt fräscht namn, men att dra fram någonting på studs så här. Jag vet inte om det är du som har nuddat vid att Robert Olsson, om det nu inte skulle bli någonting i Djurgården där, det kan vara lite för långt socialt från Stockholm, att han kanske skulle kunna vara ett namn för HV. Stockholm har trivts i Jönköping förut, vi har sett bröderna Husku till exempel har varit i Jönköping och trivs alldeles utmärkt, Micke Handula, Johan Åkerman och så vidare, att Jönköping är en stad man kan trivas ganska lätt i rent socialt.
Jag tror det är en högst rimlig lösning och jag går igång på den mer och mer. Jag hade ju honom, Robert Olsson, där tidigare en tanke till Linköping, men där avslöjade förresten Claes Östman, vilket många har ställt frågor om också, kan vi ta det som ett lite stickspår. Jag tror att Claes Östman, det blir jättebra. Jag tror att hade inte Claes Östman lämnat Linköping i samband med att Bert kom dit, så tror jag till och med att Bert Robertson hade varit kvar. För han har, Claes har ett bra hockeyöga och är omtyckt, men kan också sätta krav. Han hade kunnat jobba bra med Bert, det blev inte så nu, men jag tror att han kommer göra bra i Linköping. Så det var ett fint avslöjande, säkert en positiv nyhet för Linköping ändå. Det kan jag tänka mig vad så supporterna kände i alla fall.
Ja, men tillbaka till Robban då efter ditt stickspar där med Claes Östman, som för övrigt har ett avtal med Linköping som gäller oavsett division, och det tycker jag är riktigt bra.
Ja, det är ju viktigt. Men ja, just det, Robert Olsson, ja. Sorry, det är det som är så härligt. Man pratar för mycket för snabbt. Men jag går igång på tanken att Robert Olsson, head coach, Lillis Lund, assisterande. Lillis är en prestigelös person. Han behöver inte stå längst fram och vara head coach. Och ytterligare någon som kanske de två får rekrytera tillsammans som en tredje länk. Och vi vet ju inte hur det är med Stefan Nyman nu efter den corona-breaket. Annars skulle ju han och Robban ha jobbat tillsammans i Djurgården tidigare med framgång. Så det skulle kunna vara en intressant lösning. Men jag förstår inte det. Om det hade varit att det kontraktsförslaget som Robban fick från Djurgården, om det hade varit hett, om det hade varit klart, då hade man ju presenterat det. Det har man inte gjort och det har gått ganska lång tid nu. Och varje dag som går talar för mig för att det blir en skilsmässa.
På tal om skilsmässa, Jakob Forsbacka Karlsson försvann ju från Växjö under säsongen. Och där är det en fråga som kommer. Har vi sett en lite gryende form de senaste omgångarna? Kan han rent av bli en liten joker för Färjestad?
Han har varit bättre. Jag tycker att Olle Lycksell har varit bättre också i Färjestad. Man har fått igång de två spelarna. Joker vill jag nog kanske inte riktigt påstå här och nu. Men han har ju ryckt upp sig helt och hållet. Jag tycker också att det finns en liv i ögonen på honom. Han ser ut att må bättre, vara gladare, trivas mer. Och det är klart, det speglar av sig på hockeyn och vice versa. Så att det går hand i hand i det där. Men han har spelat upp sig rejält, definitivt. En fråga från Josh Menator som jag tyckte var intressant. Vad gäller försäkringsmässigt om en spelare var borta 90 plus dagar, alltså det är det som då träder försäkringen i kraft att klubben inte behöver betala någonting, för att sedan göra comeback men måste kliva av igen, krävs det 90 dagar igen innan det blir full ersättning från Försäkringskassan? Men det blir i det här fallet bara en rättelse, full ersättning från SCB. Nej, det fungerar som så här. Jag faktiskt kollade upp det, vilket är en ganska intressant fråga. Men om man spelar tillbaka under endast 5 dagars period och skadar sig, och den här skadan, samma skada, håller honom borta att han inte kan fullföra säsongen eller fullföra spel, så går han tillbaka till den befintliga sjukskrivningen och då kliver SCB in igen. Så det blir ingen risk för klubben, för att SCB som är försäkringsbolag vill ju att spelarna ska försöka komma tillbaka och spela. Och om det då inte lyckas inom 5 dagar så kommer man tillbaka till SCB-försäkringen igen. Så det belastar inte klubben igen.
Så det innebär ju rent konkret att Anton Rudin, som nu har en handledsskada, om han då kommer tillbaka och så slår han upp den, då fortsätter man. Nu har det inte gått 90 dagar när han kommer tillbaka, men skulle han då drabbas av en knäskada och tvingas vara borta i ett halvår eller någonting i den stilen, då blir det 90 helt nya karensdagar på det, va?
Ja, det är min uppfattning med, det, med den, de jag pratat med, ja. Utan det gäller samma befintliga skada. Så att i det här fallet handled, så funkar det inte med handleden. Så går man tillbaka till den befintliga sjukskrivningen. Och klubben, i det här fallet Brynäs, skulle i så fall inte belastas kostnadsmässigt. Peter Bergdahl ställer en fråga. Kommer publiken hitta tillbaka till arenorna igen om de blir öppna igen? Vad tror du om det? Liksom, har man vant sig med att sitta hemma? Och kommer man gå tillbaka? Kommer det finnas någon oro för det här att fulla arenor och den typen? Hur tror du kommer vara lapp på luckan direkt när det väl ges den möjligheten?
Ja, det är en jättebra fråga. Jag har funderat lite grann på det också. Vad kommer folk tänka? De som ligger i riskzonen för coronaviruset. Jag tror ju inte de rusar till arenorna det första de gör. Och framförallt inte om man inte har hunnit bli vaccinerad. Men någonstans så tror jag man hittar en normalitet ganska snabbt igen. Jag tycker ju att det är kusligt hur pass snabbt både du och jag har slutat tänka på att det inte är publik på arenorna. Jag menar, när vi var i Ängelholm sista grundseriematchen i våras, så sa vi aldrig mer att jag vill uppleva detta. Nu är det ren normalitet för oss, och det har inte ens gått ett år med det här, utan det var ju tidigt i hösta som nu har jag slutat tänka på det. Och det är ju verkligen illa, men man anpassar sig väldigt snabbt. Så därför tror jag att nej, det kanske inte blir rusning, men när det hettar till och när det blir lite matcher, när det blir slutspel, när det blir kvalspel, folk kommer vara sugna på att köpa sina säsongskort. Så ja, från jul och framåt, säg att det kommer publik i lite lägre omfattning framåt hösten, och sen så kommer det bara rulla på, tror jag. Jag hoppas det i alla fall.
Det hoppas jag också. Och den jäken som gnäller när det är 4500 i Coop Norrbotten Arena eller Skellefteå Kraft Arena, eller det är 6000 på Hovet och tycker det är dåligt med publik. Jag hoppas man kommer ihåg det här pissåret, om man får säga det som så.
Vi tar en avslutande fråga. Det kommer från Måns Jeppsson, en vän till mig, som ställer en fråga. Hur bra är Sanni på paddel? Är han bättre eller sämre än dig? Och då ska jag vara ödmjuk och säga att jag tror att du är bättre än vad jag är.
Ja, det återstår att se. När den här väl pandemin släpper, så är det jag, vi har ju en duell, vi i hockeygänget på Expressen, jag och Johanna Dahlén mot dig och Adam Johansson. Så att då får vi svaret, helt enkelt.
Ja, men du borde väl ändå ha fördel. Du har slagit så mycket sarg ut, och det är väldigt mycket att man ska hålla på i de där med det i paddel ju, så att
både
det har du väl fördel av.
Både och. För första säsongen som den här usla regeln med pack out infördes, så hade jag 6 pack out på en och samma säsong, vilket var flest av alla. Så det talar ju för att jag skjuter ut de där paddelbollarna lite väl ofta.
Ja, men hur ofta lirar du? Vad är det, 2-3 gånger i veckan i alla fall?
Ja, försöker spela i alla fall en gång i veckan. Vi måste som alltid, trots att vi har pratat på mycket idag, runda av med en quiz. Och den här gången får du inte heller välja, Johan, för det var ju succé förra veckan och det har rasslat in i min inbox på Twitter. Niklas Niva Sjöqvist, känd från TV och Leksand, är det som har gjort det den här veckan. Vad känner du när du hör att Niklas har gjort det? Lätt eller svårt?
Det känns ju väldigt svårt att Niklas, ensam mamma söker Niklas, har skickat in en quiz. Han vill nog jävlas riktigt ordentligt med mig.
Då kör vi då. En spelare söker vi på 5 poäng. Spelarna jag söker har spelat kvalserie till Allsvenskan, såväl kvalserie till SHL. Och ja, även NHL lyckades han nå, trots att han aldrig blev draftad. Debuten skedde i en seger med 6-2 över Columbus Blue Jackets.
Oh, ska man vara så jävlig som man drar till med en gissning på 5 poäng? Det är ju väldigt chansning, men det lockar att göra det faktiskt. Eller var han med en kvalserie uppåt? Nej, jag håller där. Jag håller på 5. Jag fegar faktiskt lite. Jag har kanske en tanke, men ja, vi väntar där.
På 4 poäng. Stockholmare med landslagserfarenhet, hjälper det kanske? Denna före detta lagkamrat till Sanny Lindström har en bror som i sin tur har bland annat 5 säsonger i Hockeyallsvenskan på sitt CV. Linus kan leda det rätt på fler än ett sätt.
Linus, då tänker jag, aha, okej. Ja, det var ju tur att jag inte svarade på 5 poäng. Den saken är ju säker. Nej, nu, jag är helt bortkommen nu. Jag hade hakat in mig för mycket på ett spår där. Så att nu är jag liksom helt väck. Men jag tar trean då.
Stockholmare och en tidigare lagkamrat till mig. Och han har också en bror som har spelat 5 säsonger i Hockeyallsvenskan.
Nej, vi får avvakta på den.
3 poäng. Denna 80-talist hade sin hemmaplan i Norrland då han spelade sin senaste säsong i Sverige innan han drog till KL under säsongen. Landslagserfarenhet sa vi förut. Spelaren i fråga har ju faktiskt dubbla medborgarskap och spelat i 2 olika landslag.
Ja, men nu börjar det klinga något här bekant. Men han har ju inte spelat i NHL. Ja, men herregud. Dubbla landslag. Är spelaren aktiv nu? Gick till KL i år eller?
Nej, hans senaste säsong i Sverige, det var några år sedan kan jag säga här. Men då drog han under säsongen till KL.
Ja, men jag gissar ändå här nu.
Du har skrivit ner ditt svar på 3 poäng. På 2 poäng. Denna målvakt har representerat 3 olika klubbar i Elitserien och SHL. Han har även tillhört ett lag som vann Stanley Cup när han var där. Han fick dock inte sitt namn på pokalen eftersom 18 matcher i Rockford Icehawks var allt han spelade för den organisationen. Nu bor han i en huvudstad som bytt namn. Är du nöjd med ditt svar?
Jag tror det.
Okej.
Okay. Jag tror det.
Ja, du såg lite.
Ja, du ser ju väldigt. Det känns som du har lurat mig, eller Niklas har lurat mig nu.
Men på 1 poäng. Efter att tidigare representera Sverige spelar han numera för Kazakstans landslag. Har du klarat det nu? Frågetecken. Illa om inte, för denna nuvarande KL-målvakt har ju faktiskt representerat Malmö Redhawks i Hockeyallsvenskan. Och ditt svar på 3 poäng var?
Henrik Karlsson.
Snyggt jobbat. Bra. Det var starkt. Jag måste bara fråga, vem var du inne på 5 poäng?
Ja, det var ju Fabian Brunström. Men han har ju inte spelat en kvalserie uppåt. Han har ju säkert spelat med Borås eller något sånt när han spelade Division 1 då upp till Hockeyallsvenskan. Så jag var inne nu där vi det. Eftersom Niklas har ställt frågan så har han ju spelat för Leksand också. Så att därför var det min första tanke. Men det var ju jäkla tur att jag inte svarade.
Ja, men det är bra. Jag behöver inte dra alla olika ledtrådar till de olika, men du gjorde det bra ändå. Jag kände att både jag och Niklas, när vi satt och filade ihop den här, det var Niklas som hade gjort det, men han rådfrågade lite, så kände jag den här blir lagom. Jag trodde nog inte skulle ta den på 3 poäng, men jag tyckte det var starkt gjort av dig, Johan.
Ja, den bara kom från ingenstans där med Henrik Karlsson, så att jag var inne på Linus Videll. Jag fick inte ihop det här med Linus på linjen. Är det för att han står i mål då, eller?
Ja, precis. Linus kan leda det rätt på fler än ett sätt. Ja, precis. På linjen. Och han spelar med Linus Videll då. Så det var en liten luring du fick där. Men jag är imponerad att du fick en 3 där. De här dåliga veckorna du har haft bakom dig är bortglömda nu.
Ja, säger du som hade, vad var det, 1 förra veckan? Tranås, alltså du är ju inte välkommen i Tranås längre.
Nej, det är sant. Och jag ska ju faktiskt till Linköping på tisdag. Då ska Gustav få en ordentlig avhyvling, ska jag säga, för den svåra frågan.
Då får du inget kaffe.
Nej, det är sant, och inga popcorn. De har kanske tagit bort popcornen där. Nej, det är så mycket att prata om, men någonstans måste vi avsluta den här veckan också. Tack för att ni har varit med oss återigen. Det blev ett längre avsnitt än vanligtvis, men hoppas ni uppskattar det. Och uppskattar att vi fick med Johan Hemlin i podden också. Vi ses igen och hörs om en vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.